Allt förmår vi i Herren och i hans underbara kraft. Det är gott att veta i den här tiden som vi har kommit in i helt plötsligt. När allting bara förändrades och hela världen blev upp och ner. Det är gott att veta att det finns en som står kvar. Som aldrig förändras och som aldrig sviker. Och man kan bli fri i namnet Jesus. Han har, i sin kärlek har han öppnat fängelsens dörrar. Fängelseportarna har han öppnat i sin kärlek för oss människor. Och vi kan bli fria. Ända inifrån det djupaste hjärtat kan vi få uppleva frihet. Och jag tror att det finns en och annan som upplever ångest och oro i den här tiden. Och vi vill då läsa en hel del ifrån Guds ord idag och tala lite om vad Gud förmår att göra. Så jag vill nu bara lägga den här stunden i dina händer, Fader. Vi tackar dig för det levande Guds ordet. Jesus, du är ordet. Vi tackar dig att du vill bli levande idag, Herre, i våra hjärtan nu när vi lyssnar till ditt ord, Herre. Tack att du har förberett våra hjärtan för den här dagen. Vi prisar dig att det finns inga dörrar som kan stängas så att inte du kan öppna dem, Herre. Du förmår att öppna vilken dörr som helst till vilket fängelse som helst. För du kom med frihet för de fångna, syn för de blinda, Herre. Vi tackar dig att du vill verkligen levande göra ordet idag och låta det få komma i god jord i våra hjärtan så att det får gro där inne och växa till, Herre. Nu lägger vi denna stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag vill läsa ifrån andra kungaboken. Kapitel 6. Och från vers 8 där några verser. Vi läser lite från Guds ord. För jag har förstått att en del som är hemma idag som inte kan gå på gudstjänster. En del har lite problem att läsa ordet. Man tycker det är svårt. Man tycker det är svårt att koncentrera sig och att kunna lyssna in. Och då tycker jag att vi läser också tillsammans här nu då idag. Då ska jag läsa från vers 8 i kapitel 6 i andra kungaboken. Man kan säga att det här handlar om fiendens plan och Guds plan. Då står det: kungen i Aram låg i krig med Israel när han rådgjorde med sina tjänare och sa: på den och den platsen ska jag slå läger. Sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare: så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han sa: gå och se efter var han finns så att jag kan skicka någon att gripa honom. Man berättade då för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen: o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade: frukta inte, det som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisa bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. När arameerna drog ner mot honom bad Elisa till Herren och sa: slå detta folk med blindhet. Och Herren slog dem med blindhet så som Elisa hade bett. Här kan vi se att fienden hade en plan och kom om natten. Just om natten, när det är som mörkast, då kom de och de omringade hela staden. Och man kan tänka att de skulle ha vunnit seger. Men när Elisa bad, då fick hans tjänare se en syn. Att runt omkring berget var det fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det här var inget annat än Herrens armé. Här fanns en stark armé som var fler än fienden var. Och plötsligt så förändrades hela bilden och hela situationen. Och jag tänker lite på det vi ser nu. Vi har, säger man, en osynlig fiende nu som vi kämpar mot i världen. Men Herren har all makt att förändra situationer och sända sitt folk, sina herrar, till att omringa fiendens herrar. Det finns ingenting som vi egentligen behöver frukta för när vi går med Herren och när vi är med i Herrens armé. Jag tycker att det är en bra bild, och vi hör en del, hel del om coronaviruset i vår tid, men tyvärr så kommer ju också andra nyheter i skymundan. Jag såg bland annat idag på morgonen ett klipp från Afrika, från östra Afrika, där man har nu alltså oerhörda problem med gräshoppsvärmar. Det är miljoner på miljoner på miljoner med gräshoppor som härjar och kommer ju att slå ut de skördarna som man nu skulle ha fått i sommar här. Och på det följer ju naturligtvis svält och hunger när man inte kan täcka upp för matbehovet i landet. Och det här är inte bara ett land, utan det är i flera länder i östra Afrika. Det är också ett tecken på det som Bibeln talar om ska ske i den yttersta tiden. Vi kan se mycket sammantaget i världen nu av det som sker. Och man kan tolka det på vilket sätt man vill, efter sitt eget huvud. Men när vi ser på det så här, vi som är troende, så går ju tankarna till det Jesus sa i kapitel 24 i Matteus. Han talade om vad som skulle ske. Och då är det tid för oss att leva i renhet, i helgelse. Och det är tid för oss att vara beredda, har vi talat om tidigare här. Och det är också väldigt viktigt att vi nu läser ordet och att vi lever med Herren. Det är lätt att ångest och oro tar över, eller att man på något sätt faller in i någon slags ljumhet nu när det är så här och vi får inte mötas som syskon i församlingarna och så vidare. En del får inte ens möta barn och barnbarn, och det är tufft när man skiljer familjemedlemmar åt ifrån varandra, och många av den äldre generationen blir väldigt ensamma och utlämnade på olika sätt. Och jag ska läsa lite nu ifrån första Johannes. Första Johannes kapitel 4. Det står ju första Johannes, han varnar ju för att vi ska leva i anden och inte tro på alla andar som vi ser idag. Och då står det i kapitel 4 där och vers 4. Ja, vi kan läsa från vers 1 förresten. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommer till köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikristande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Alltså vi ska pröva andarna och vi ska pröva det som sker också nu profetiskt i den tid som vi lever i. Och då vill jag att vi tittar på några verser, bara lite spridda verser i Galaterbrevet. Jag ska läsa från lite olika ställen där, men jag ska inte gå igenom allt, men Paulus talar här om att det är viktigt att vi lever i anden. Att de som är födda på nytt nu lever i anden. Galaterbrevet 4 och 29 så står det så här. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Den som var född i kraft av anden. Det är också ett viktigt ord där. Att vara född i kraft av anden. Alltså att vara pånytt född. Att ha fått möta Jesus och ha fått det nya livet på insidan. Och kapitel 5 och vers 5. Så står det, vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Det vi nu ser fram emot och väntar på, det är vårt himmelska hopp. Det är frälsningen. Och det är det vi ska vänta i anden. Vi ska lyssna in vad ordet talar. Vi ska lyssna in vad den helige ande talar. Vi däremot väntar i anden genom tron på Jesus. På den rättfärdighet. Den rättfärdighet som är vårt hopp. Och i den 16:e versen också så står det så här. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Alltså vad vi själva vill och vad vi själva längtar efter och vad vi själva tror efter. Men om vi vandrar i anden så kommer vi inte att göra vad köttet begär. Alltså att vi kan vandra i anden. Och vers 18 där. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. För han har sagt i versen innan Paulus att köttet och anden strider mot varandra. För att hindra er att göra det ni vill. Så strider köttet emot det anden vill. Och i vers 25. Om vi har liv genom anden. Låt oss då även följa anden. Om vi har liv genom anden. Låt oss då även följa anden. Och vi kan se då att vi ska vara födda i anden. Och vi kan vänta i anden. Och vi kan vandra i anden. Och vi kan ledas av anden. Och vi har liv genom anden. Den helige ande är en underbar gåva som vi har fått. Och Guds ande har tagit sin boning i oss. Så att vi kan följa anden. Och vi kan följa Jesus. I egen kraft kan det vara svårt. Och kanske nu i synnerhet när vi inte får ha den gemenskapen och komma till gudstjänster som vi vet nu har blivit svårt. Och i kapitel 6 och vers 7 och 8 ska jag också läsa, så står det: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Alltså det man sår, det får man skörda, säger man. Och det säger Paulus här, att vi bedrar oss själva om vi tror att vi kan ha en fot i världen och en fot i Guds rike. Vi behöver stå stadigt på klippan Kristus, så att vi också kan så i anden. Och då kommer vi också få skörda liv i anden. Och vers 15 står det: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. En ny skapelse i Kristus Jesus. Det är så viktigt att vi bygger på rätt grund och att vi har byggt där. När det kommer svåra tider, då kan vi stå fasta. Vi har vuxit och starka i anden. Och vi vet vad vi har i Kristus. Vi har lärt känna honom. Vi vet på vem vi tror. Vi vet att han kommer att leda oss hem. Han som gick till Golgata kors för dig och mig. Att orättfärdighet är synd, det vet vi ju egentligen. Men all orättfärdighet är faktiskt synd. Vi är kallade att leva ett rättfärdigt liv. Och den helige andes uppgift, och en av hans uppgifter, det är ju att undervisa om synd och dom och rättfärdighet. Och nu skulle jag vilja säga att allt det som finns i våra liv, som inte har gått igenom anden i våra liv, allt det som leder bort från Jesus, kan vi tänka är orättfärdighet. Det är så mycket som vi leder oss bort ifrån Jesus idag. Allting i stort sett som vill dra undan fötterna för oss när vi vill gå med Jesus. Om vi inte haft kamp innan, ja, då kommer den när vi beslutat oss för att följa Jesus. Och allt som leder bort från Jesus är orättfärdighet. Och allt det som vi bygger nu här på jorden, för den här jorden ska inte bestå, utan det ska komma nya himlar och en ny jord. Och allt det som vi bygger här i detta riket, allt det som inte är byggt på Jesu undervisning, det kommer att skakas och det kommer inte att bestå. Det säger Guds ord. Allt vi tror är stabilt och tryggt i tillvaron här, och de institutioner som finns i världen och som vi litar på, allt det som är byggt av människor, det kommer att prövas. Och mycket kommer att vackla. Och mycket kommer att förstöras. Och om grunden inte vilar i Jesus eller på ordet, då kommer det att falla en dag. För Bibeln säger att det kommer att skakas. Vi ser idag hur det är mycket som skakas i världen. Företag, banker, börser, regeringar. Mycket som skakas redan nu. Och det är precis just det Bibeln talar om, att allting kommer att skakas. Det finns ju ett mål för vår frälsning, ett mål, och det är himmelen. Det är Jesus, det är ju att få komma hem en dag. Och vi ska läsa lite ifrån Uppenbarelseboken, ifrån kapitel 19. Kapitel 19 och vers 11. Det här är det som kommer att ske, som vi kommer att få se och kanske vara med om. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter trofast och sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. Hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktige, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: konungarnas konung och herrarnas herre. Jag ska läsa vad Thoralf Gillbrandt skriver i kommentaren. Det handlar om Kristi återkomst. Vi står här vid profetiornas högsta punkt, vid historiens mål och höjdpunkt. Den dolde skaparen träder fram. Öppet inför sin skapelse. Han som är Guds son och sann Gud. Detta är inte symbolik utan bokstavlig verklighet. Ett reportage skrivet på förhand. Han som uppstod kroppsligen efter sin död på korset och kroppsligen for upp till himlen kommer kroppsligen tillbaka. Hans återkomst är synlig och varje öga ska se honom, står det. Och det är faktiskt en offentlig återkomst i kunglig prakt. Lika offentlig som hans förnedring och korsdöd. Det sista den här världen såg av Jesus från Nasaret var synen av den korsfäste när mörkret sänkte sig över Golgata. Nästa gång de ser honom blir när han kommer på himlens moln i makt och härlighet, vilket han själv sa i Matteus. Han som bar törnekronan bär nu de många kronorna. Han kommer i härlighet, och hans folk som delade hans vanära i den här världen träder fram i härlighet tillsammans med honom. Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se, sjunger vi. Och när han, för hans fot jag faller ned, han som döden för mig led. Det blir en dag när vi ska se honom som han är. Och vi läste också här att hans namn är Guds ord. Och det är det som Johannes säger. Johannes evangeliet, den första versen där. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. Det är Jesus det handlar om. Han var med. Han var den som var med i skapelsen. Han var där vid sin faders sida. Och det är han, Gud själv, som ska komma tillbaka för att, ja, för att rädda sitt folk, men också för att döma världen, står det. Och i Uppenbarelseboken 22 och vers 10-16 ska jag läsa. Och han sa till mig, försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt. Den orena att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt. Och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Det är Jesus. Och det är honom som den här boken, Bibeln, handlar om ifrån första perm till sista perm. Och Jesus är uppfyllelsen. Jesus är uppfyllelsen av Guds ord. Han till och med är ordet. Så ingenting kan skilja ordet ifrån Jesus. Och därför blir det så fel när vi lägger till av vårt eget till ordet. För då lägger vi till Jesus. Eller vi drar ifrån något ifrån ordet. Då drar vi det bort ifrån Jesus. För man kan inte skilja Jesus och ordet åt. För Jesus är uppfyllelsen av allt detta. Det är om Jesus allting handlar. Och vi läste här, har vi inte Jesus, har vi inte Fadern, så har vi inte Jesus. Och har vi inte Jesus, så har vi inte Fadern heller. Utan allt hör ihop. Och därför så måste vi nu förkunna Jesus för folket, för folken, för att berätta att det här kommer en dag att ske. Och kanske det vi har läst om nu i Uppenbarelseboken ligger närmare i tiden än vad vi tror. Ända sedan Jesu dagar på jorden har hans lärjungar och hans folk väntat på att han ska komma tillbaka. Men ändå, trots allt, är det som att kristna idag och många församlingar, man väntar inte på Jesus längre. Man har tappat något. Och jag tänkte på, när jag såg på nätet återigen, hur man ber i många länder, man ligger på knä. Så från Pakistan till exempel, man är ute på gatorna och ber och sjunger. Och Pakistan är ett av de länder där de kristna är svårt förföljda. Och man ser i land efter land, vi ser hur, säga vad man vill om det stora Amerika, det är många som inte tycker om USA. Säga vad man vill, men man ser nu hur hela poliskårer samlas och ber på gatorna. Man ställer upp polisbilar och man står tillsammans. Så det är ingen som gör narr av det här, utan man står där. Jag vet inte om alla är troende, men de är i alla fall med i bön. Och man ser hur poliskårer, Paraguay, hur de åker runt med megafon och predikar om Jesus och ordet och för folket på gatorna. Och man ser hur sjukvårdspersonal samlas i land efter land och ber för den här tuffa situationen som vårdpersonalen verkligen har idag. Och jag skulle önska att vi kunde få se det här i Sverige. Det är en sorg i mitt hjärta. Jag tänker, vad har vi tappat bort egentligen? Sverige har varit ett väckelseland en gång i tiden också. Men vi har tappat bönen. Vi kan inte be längre. Man har tappat bort det här underbara vägen att nå fram till fadershuset, till himmelen, genom bönen. Bönens ande saknas i det här landet. Och jag vet inte vad som skulle ske om vi gick ut på gatorna och la oss på knä och ropade till Herren. Jag vet inte om polisen skulle komma och hämta oss istället för att delta kanske. Men När man ser det blir man, man får en tankeställare. Vart är vi på väg och hur långt har vi gått i det här landet? Finns det någon tro kvar på Jesus i Sverige? Vad har hänt med Sverige? Naturligtvis så finns det utöver världen samma situation. Men nu när vi ser i land efter land hur man vänder sig till Gud och ropar i nöd. Och här verkar man mera ropa efter att allting ska dra igång igen. Så att man kan gå och sätta sig på restaurangerna och att man kan gå ut och, på uteställena och slå runt på kvällarna. Och hur man kan fira både det ena och det andra och ha fester. Och det finns liksom ingen gudslängtan och ingen omvändelse och ingen nöd. Och man blir bedrövad i sitt hjärta när man ser det här. För det här som vi har läst om nu, det är en verklighet och det kommer att ske. Och vem vet om det kommer att ske i vår tid? Kanske det blir så. Kanske det här är födsloverkarna som vi ser nu. Paulus talar om att om människorna i de sista dagarna. I andra Timoteus, det tredje kapitlet. Och sen, det ska du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda. Falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan. Men förneka dess kraft. Då säger Paulus till Timoteus, håll dig borta från dem. Och jag tror att bland det värsta som finns idag, ibland också i våra församlingar, det är någon slags högmod. Över livets goda. Man har ett högmod över att man är präktig och rejäl själv. Och jag tror att vi måste ödmjuka oss. Vi måste gå ner på knä. Och vi måste be Herren att förvandla våra liv. Och ta oss tillbaka till Golgata försoningsplats igen. Så att vi får vända om. Hebreerbrevet varnar ju för att den som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, så de är det omöjligt att föra till ny omvändelse eftersom de själva på nytt korsfäste Guds son och öppet hånar honom. Hur allvarligt är det inte om vi blir ljumma kristna idag och om vi släpper taget? Och nu är det en mycket kritisk tid när vi inte får lov att släppa taget om Jesus. För nu är det väldigt lätt att göra det. Och den här, jag tror att Paulus säger det av en anledning, att man inte ska försumma sammankomsterna. Det finns en ingrediens i det. Att inte försumma sammankomsterna. Det är för att när vi kommer tillsammans som syskon så bygger vi upp varandra. För det är ju också församlingens uppgift. Att vi ska uppmuntra och förmana och varna. Och att vi ska ha gåvorna ibland oss. Den heliga andes gåvor. Men tack och lov så har vi ett ankare som håller även om det stormar ute på havet. Och även om det är en mycket svår storm vi går igenom. Och våra liv på något sätt vill slitas i tu av olika saker. Så även om våra segel slits sönder så har vi ett ankare förankrat i himmelen genom Jesus Kristus. Jag ska läsa från Hebreerbrevet 6 kapitlet och vers 13. När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv. Han hade ju ingen högre att svära vid. Han sa, jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Människor svärjer vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran. Och det här vill jag dela med nu till dig. En kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Vi har en överste präst. Vi har fått en medlare och en som har gått till Golgata kors och betalat hela skulden för dig och mig. Och där har vi vår själs ankare inne i det allra heligaste. Där kan det storma hur mycket som helst här ute. Det kan vara plågsamt och det kan vara fruktan och det kan vara förtvivlan. Men det hoppet vi har i himmelen, där vår själs ankare finns, där, det löftet, det står fast. Och det är vår trygghet och vår säkerhet i den tid som vi lever nu och i alla tider för den delen också. I alla tider. Och det står också så här. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Tappa inte tron. Tappa inte fokus på Jesus. Tappa inte vad du har fått av Gud. Vik aldrig av från Jesus, bort från Jesus. För kom ihåg, allt som viker av ifrån Jesus är orättfärdigt. Men om vi håller oss till Jesus som är sanningen. Han är vår rättfärdighet. Han är vår frälsning. Han kan hjälpa oss igenom livets alla situationer. Hur mörkt det än ser ut just nu. Och jag kan förstå om människor känner en hopplöshet nu. Om man tänker, ena dagen säger Folkhälsomyndigheten att kurvan planas ut och nu får vi nog snart börja vistas ute. Andra dagen så ser vi att det är raka motsatsen, att det fortfarande är väldigt allvarligt. Och vi hör hur vårdpersonalen på sjukhusen säger att de klarar snart inte mer. De jobbar långt utöver sin arbetstid, sliter för vår skull. Och jag kan tänka mig att ur det så växer det någon slags hopplöshet hos många människor. Men vi har vår själs ankare i himmelen. Och vi vet att målet är himmelen. Och vi vet också att Herren kommer att leda oss hela vägen hem. Det har han lovat. Så låt oss inte tappa blicken på Jesus utan hålla fast vid det som han har kallat oss till. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Alltså först tillsammans med oss och vi ska förenas, vi som har tron på Jesus en gång. Så låt oss ha blicken fäst vid Jesus och hålla ut nu i det här loppet vi har framför oss. Och be att bönens ande ska bli utgjuten över oss. Så att vi verkligen får uppleva också Guds kraft i Sverige. Guds kraft till frälsning. Hur det ska ske, det vet vi inte. Men natten kommer då ingen kan arbeta. Så gör allt du kan nu för att vinna människor för Jesus. Gör allt du kan för att få tillfälle att tala med familjen, med barn och make och ja, vem det nu är, när släktingar och vänner. Säg ett litet ord om Jesus och säg att det är en allvarlig tid vi lever i. Och våga säga att Bibeln talar faktiskt om detta. Och ge dem en bibel om de inte har någon. För en dag kanske vi inte har några biblar heller i det här landet. Vad vet vi? Passa på att så ut den goda säden. Och så i anden, så ska vi också få skörda i anden. Jag ber att Gud ska välsigna dig som har lyssnat. Och låt oss be för varandra och låt oss hjälpas åt, vi som tror på Jesus, att kämpa trons goda kamp i det här landet också. Amen. Far, jag tackar dig för att du har gett oss detta dyrbara ordet, Herre. Far, jag tackar dig för att du sände din enfödde son till frälsning för världen, för att vi skulle få fred. Jag tackar dig, Herre, för att du är den klippan som står fast. Tack att vi får vara rotade och grundade i dig, Jesus. Jag ber nu för dem som känner att de vacklar, som känner sig ensamma, så ensamma som de aldrig någonsin har upplevt tidigare. Herre, jag ber att du ska vara där, att du ska räcka ut din hand, röra vid dem. Lägg din sårmärkta hand på någon som lyssnar, Herre. Jesus, jag ber att du ska tala genom din helige ande, ord till tröst och uppmuntran i den här svåra tiden. Men också att vi får känna den himmelska glädjen som ju är vårt hopp. Framtiden, Jesus, med dig. Tack, Jesus, att du kommer snart. Du kommer snart. Och tack att varje öga ska se dig som du är, Jesus. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och Guds ord är du. Tack, Jesus, för allt du har gett oss. Allt du har gjort för oss, Herre. För allt som du har köpt åt oss, Jesus. I dig har vi allt vi behöver. Och du är vår trygghet och vår frälsning, Jesus. Igenom allt, Herre. Igenom allt, Herre, har vi fått lära oss att lita på dig och på ditt ord, Herre. Tack att du välsignar var och en som har lyssnat. Välsigna oss här i Free Church idag också. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigna dig. Ska vi höra någon mer sång? Om du vill vara kvar en stund med oss, så kommer vi att sjunga tillsammans några sånger till. Tack för att du lyssnade och tack för att du var med idag. Gud välsigne dig rikligt.